så må ni nu veta att det som låter det bero på tro, det är Abrahams barn. Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: i dig skola alla folk bli välsignade. Alltså bliva det som låta det bero på tro välsignade till lika med Abraham, han som trodde. Ty alla det som låta det bero på laggärningar, det är under förbannelse. Det är nämligen skrivet: förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och icke gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det icke på tro. Tvärtom heter det: den som gör efter dessa stadgar, han ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanningen. Människan är en mycket nyckfull varelse. Vad som är högsta mode ena dagen och som är inne, det är helt omodernt nästa dag. Nu kan jag peka på åtminstone en sak som aldrig blir riktigt populär och inne i denna världen. Och det är att tala om lagen och att hävda lagen. Och just i vår tid så verkar det omodernare än någonsin att tala om lagen. Lagen får inte predikas i kyrkan, och lagar och förordningar i samhället, det anses vara av ondo, någonting som man måste protestera emot. Människor är sin egen lag och tror att lyckan idag är att leva utan lagen. Men tvärt emot denna snedvridna syn på människan och lagen, så lär oss Guds ord att människan har aldrig någonsin varit utan lag. Och människan har aldrig någonsin varit tänkt att leva som om lagen inte fanns. När Gud skapade de två första människorna, Adam och Eva, så la han lagen i deras hjärtan. Han skapade dem till sin avbild, så att de visste hans vilja, så att de levde i allt efter hans vilja. Och till människor som efter syndafallet är fiender till lagen, och så att de hatar lagen och förstår lagen fel, så vill vi säga med all kraft: det är Gud som har givit lagen. Vi vill säga med all kraft: lagen är god i sig själv. Vi vill säga med all kraft att lagen har icke förändrats och får icke förändras. Och vi vill säga med all kraft att en rätt förståelse och rätt lydnad för lagen, det hör med till allt lyckligt liv. Om den här så kallade naturliga lagen skriver Paulus i Romarbrevets andra kapitel: lagen är skriven i människornas hjärtan. Såna ville Gud alltså att människorna skulle vara. Det var Gud som skapade människan sån, till sin avbild, så att de visste vad som var heligt, rätt och rättfärdigt och gott. Och sen, när lagen efter syndafallet skrevs på tavlor av sten, då var det Gud som skrev det. Nej, det är Mose som hittar på lagen, säger man. Mose var en riktig glädjedödare. Mose, han omgärdade allt mänskligt liv med bud och förbud. Och sen har människor spett på undan för undan med nya lagar och nya bud och förbud i alla tider. Men Gud, han är inte sån som uppreser en mängd med bud och förbud. Här måste vi be människor att göra halt. Det vore oerhört nyttigt och välsignat om predikanter och lärare ville tala om hur det är med sanningen, att det är Gud själv som har givit oss lagen. Gud har inte givit oss alla missförstånd och mänskliga tillägg till lagen. Men du ska veta att lagen är Guds. Det var Gud som skrev lagen i människornas hjärtan. Och det var samma Gud som skrev lagen i sten och gav den åt folket genom Mose. Därför att det är Gud som har givit oss lagen, så kan Paulus utbrista i Romarbrevets sjunde kapitel: är lagens synd bort det? Alltså är visserligen lagen helig och budordet heligt och rättfärdigt och gott, står den 12:e versen. Då står vi veta ju att lagen är andlig, står den 14:e versen. Jag ger mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god, står det i den 17:e versen. Men att göra det goda, det vill säga det som lagen påbjuder, det förmår jag icke, står det i 18:e versen. Och till Timoteus så skriver aposteln och förtydligar sig med orden: men vi veta att lagen är god, om man nämligen brukar den så som lagen bör brukas. Det är viktigt tillägg. Lagen, den är inte någonting som står emot Guds vilja. Tvärtom heter det i en av våra lutherska bekännelseskrifter i Konkordieformen: sålunda är och förblir lagen både för den botfärdige och den obotfärdige, både för den pånyttfödde och den icke pånyttfödde, en och samma lag, nämligen Guds oföränderliga vilja. Slut på citatet. Här gäller samma sak som om Gud själv. Han är oföränderlig. Hos honom äger ingen förändring eller någon växling rum mellan mörker och ljus. Och så är det också med hans heliga lag. Skriften betonar alltså att lagen är oföränderlig. Ni ska inte mena, säger Kristus i Matteus evangeliet 50 kapitel, att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Ty sannerligen säger jag er, intill dess himmel och jord förgås skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Därför den som upphäver en av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han ska räknas för en av de minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna så, han ska räknas för stor i himmelriket. Vad som nu behöver sägas till människor och predikas, och vad vi alla behöver lära oss på nytt igen, det är alltså detta: att det är Gud själv som har givit oss lagen. Att lagen talar om för oss vad som är Guds vilja. Att lagen är god och helig och rättfärdig. Att Gud icke har ändrat sig och icke har ändrat på innehållet i lagen, och att han icke har upphävt den. Nu har denna gudomliga och goda och heliga och rättfärdiga lag många fiender. Får jag säga så här, att två av de allra värsta fienderna och otäckaste fienderna är laglösheten å ena sidan och lagträldomen å den andra sidan. Kan hända kan all slags synd mot lagen sammanfattas i dessa två ytterligheter: laglöshet å ena sidan och lagträldom och den andra sidan. Laglösheten, den tar sig nästan groteska uttryck idag. Även om vi inte ska glömma när vi säger det, att laglösheten har kännetecknat människan allt ifrån syndafallet. Men så öppen och så fräck som laglösheten nu är, undrar jag om den någonsin förr har varit. Se på ungdomsbrottsligheten som en frukt av att man har övergivit lagen. Se på de vilda strejkerna. Se på dessa moderna ockupanter. Och se på vad dessa ungdomar som protesterar mot överheten och sätter sig upp mot överheten utan att veta eller ha en aning om att detta är synd. Se på den fullständiga moralupplösningen. Se på äktenskapsbrottens idealisering. Se på samvetsäktenskapen. Se på massaborterna i vårt samhälle. På den ohyggliga dödshjälpsdebatten. Se på flygplanskapningar och på terrordåd. Titta ut i knarkträsket. På ungdomsbrottsligheten och ungdomsfylleriet. På homosexualiteten och incesten som idag idealiseras. Och på allt detta, om allt detta gäller ett ord i skriften, till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Detta laglöshetens människa. Laglöshetens människa. Detta hotar all mänsklig samlevnad och lycka och trygghet och frid. Vet ni vad jag ibland brukar tänka? Det är ju som om man levde i krig. Det som det måste vara ett land som är ockuperat av vilda soldater. Laglösheten härskar och härjar mitt ibland oss. Det är som om det vore brinnande krig. Och denna laglöshet uppmuntras. Den driver med oss. En allt öppnare laglöshet och fiendskap till Guds heliga lag och vilja. Och denna laglöshet predikas i kyrkorna. Man säger, vi behöver inte bry oss om Mose lag, inte om Paulus och hans bud och förbud. Man säger öppet, har ni hört det? Lagen ska inte predikas. Livet är självt en så tung och krävande lag att vi inte behöver stå per påle med lagpredikningar i predikstolen. Vi behöver ingen lag. Man säger, vi vet bättre än vad Paulus visste för 2000 år sedan och vad profeterna visste. Vi vet bättre. Denna laglöshet, och som ett fint namn kallas för antinomism mot lagen, denna laglöshet i kyrkorna har resulterat i en fullständig läroupplösning i predikstolarna och en utbredd kötslig frihet nedanför predikstolarna. Ingenting är längre helig, ingenting är synd, allt är lika bra, allt är lika tillåtet. Det låder ett sådant nödtillstånd också ute i de så kallade kristna församlingarna att människor är fullständigt utelämnade och hjälplösa som får utan herde. Och vi frågas, vad kan rädda oss ifrån detta bruk av lagen eller denna laglöshet i samhället och i kyrkorna? Botemedlet måste vara en rätt förkunnelse av Guds heliga lag och vilja. Att lagen verkligen börjar predikas på fullt allvar igen. Att vi visar att den som sätter sig upp mot bestående lagar och samhällsordningar, han sätter sig upp mot Gud själv och syndar. Ingen överhet finns som icke är av Gud. Den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat. Men det som står emot detta, det skulle få sin dom, säger Romarbrevet. Det är ateistiska och marxistiska idéer som avslöjas i denna allt vanligare angrepp på Bibeln, när man säger att lydnad för överheten och lydnad för lagen, det är bara kyrkornas påhitt i kampen mot massorna i klasskampen. Med det talet så tvingade man förr i världen människor att nöja sig med vilka vidriga förhållanden som helst. Om det lär stå i Internationalen, socialismens kampsång, att man tvingade människor och lärde människor att nöja sig med alla vidriga förhållanden på jorden och vänta lön och lammstek först i himlen. Kan jag åtminstone säga att vi har i Biblikum inte den ringaste intresse av att ställa oss på det besuttna sidan. Inte någon som helst tanke på att förtrycka någon eller att delta i klasskampen. Om jag skulle kunna svära mig fri från något, så skulle det vara det. Men jag kan inte svära mig fri från Guds ord, där det så klart står att vi ska vara underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen såsom den överste härskaren eller det är landshövdingarna som är sända av honom, för att straffa dem som gör vad ont är och för att prisa dem som gör vad gott. Där står det i första Petrus brev, andra kapitel. Både hedningarna och vi kristna är skyldiga att lyda samhällets lagar, och vi kristna ska vara föredömen i laglydnad. Lutherska kristna ska vara de ärligaste deklaranterna och de ärligaste köpmännen. Lutherska kristna, de ska troget betala sin skatt. Lutherska kristna ska vara noga med trafikförordningar och aldrig delta i vilda strejker och massningsaktioner och ockupationer. Lutherska kristna håller äktenskapet i helgd och ära. Lutherska kristna begår icke abort. Lutherska kristna lever icke i samvetsäktenskap. För vi läser och förkunnar för alla människor vad skriften säger, att Guds vrede ifrån himmelen uppenbarar sig över all ogudaktighet och orättfärdighet. Om kyrkan ska kunna göra den samhällsinsats som man efterlyser ifrån henne och talar så mycket om idag. Då måste det ske genom att hon förkunnar för hög och låg vad som är Guds vilja. Att om en lagens hjälp injagar fruktan hos var och en som i orättfärdighet sätter sig upp mot lagar och förordningar. Och visst behöver lagen förkunnas i kyrkorna, även för de kristna. Det är ju inte bara den oomvände som är ond, eller hur? Utan även den omvände har alltid med sig sitt oomvända och onda kött, den gamla Adam. Han blir aldrig helgad, aldrig gudfruktig. Alla behöver vi lagen, fastän vi behöver lagen på olika sätt. Det är därför endast genom en rätt predikan av Guds heliga lag som syndakännedom kan komma. Ty vad lagen, vad som kommer genom lagen, står det i Romarbrevet 3 kapitel, det är kännedom om synden. Och utan syndakännedom genom lagens predikan så får ingen behov av nåd och förlåtelse. Och gammel Adam, han måste tvingas med lagens hårda piska att ge sig under ordets lydnad, och han gör det med största motvilja och motspänstigt. Alla frestelser till kötslig frihet måste krossas med lagens förkunnelse. Till lagen är också ett rättesnöre för Guds barn, vad de ska tro och de ska leva. Vi säger sammanfattningsvis att allt kött behöver lagen. Vi är inte svärmare eller pingstvänner som inbillar oss att vi någonsin blir fria ifrån synden, så att vi inte skulle behöva lagen här på jorden. Vi har alltid vårt fördärvade kött med oss. Vi klagar och säger med aposteln Paulus, som han sa efter 25 års kamp, 25 års vandring med Herren Kristus och som apostel och lärjunge. Efter 25 år, säger Paulus, och vi säger likadant: jag vet att i mig, där i mitt kött, bor icke något gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och för att ytterligare stryka under detta säger vi att sans och ordning och tukt, för att det ska kunna upprätthållas, för att överbevisa om synd, för att behålla i andens fattigdom, för att krossa alla frestelser till falsk och köttlig frihet, för att injaga en hälsosam fruktan för Guds fredesdom, så behöver Guds heliga lag förkunnas för alla människor, både för hedningarna och för Guds barn. Men märk nu att om laglösheten är diket på vänstra sidan om himlavägen, den smala vägen som man lätt hamnar i, så är lagträldomen avgrunden själv på den andra sidan om den smala vägen. Lagträlar, det är de många som vill vara och bli rättfärdiga med lagens hjälp, som med eller omedvetet lever i den felaktiga föreställningen att lagen är ett nådemedel, någonting som man kan nå fram till himlen med, och som man därför sällan hör att det förskräcker människan. Det finns människor som därför njuter under lagens förkunnelse, därför att de tror att lagen är ett nådemedel. Dessa människors tragedi är att de har missuppfattat lagens uppgift. Om de gäller vad som står i Romarbrevet 10 kapitel, det vittnesbördet giver jag dem, att de nitälskar för Gud. Dock gör det i detta icke med rätt insikt. De förstår nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söker att komma åstad sin egen rättfärdighet, och har icke givit sig under rättfärdigheten från Gud. Lagträldomen, som inte vet någonting om och inte vill erkänna den dyrbara kristliga friheten, den kan ta sig på många tragiska uttryck. Jag ska här i eftermiddag ge ett två som jag tycker är flagranta och tragiska exempel på denna lagträldomen, och belysa vad lagträldom till döds är. En nitälskan för Gud, en nitälskan som inte har förstått lagen rätt, utan som plågar och terroriserar både sig själva och sin omgivning, och gör det den tron och viljan att de är rättfärdiga inför Gud. Det första är en kristendomstyp som många inte väntar sig finna 1978. En kristendomstyp som tyvärr inte är ovanlig, som kanske är vanligast, är den kalvinistiskt påverkade fromheten. Du känner kanske liknande exempel som detta. Det är hämtat ur detta livet, det gäller idag. En far som ingenting högre önskar än att få lyda Gud. Hans önskan är att få lära sina barn och sin omgivning att frukta Gud och att själv få lyda Guds bud. Och den far som nitälskar för Gud och för sanningen, han har läst i Bibeln att det står i Ordspråksboken: tukta din son medan något hopp finnes. Han har läst att i samma bok står det: om du slår honom med riset så bevaras han ifrån döden. Och så slår denne nitälskande far sina barn. Ris ska det vara, det står det i skriften. Han slår även de små barnen med hårda slag, fastän de ännu ingenting fattar och förstår. Och när modern protesterar och gråter och vill gå emellan, då slår han sin hustru också, därför att hon sätter sig upp emot sin man och inte honom underdåning. Och så lever denna stackars hustru och hennes barn terroriserade. De lever i skräck, hör för sin bibeltrogne fader och sin make. Och flickorna och hustrun, de får inte visa sig i långbyxor, därför att mannen har läst i 5 Mosebok 22 kapitel att en kvinna icke ska bära vad en man tillhör. Och ännu flera ska dras in i detta slaveri under lagen, under lagens förbannelse, slaveriets förbannelse, därför att kvinnan varje år ska föda ett barn till. För där mannen läste skriften, och Herren Gud sade till den: var en fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden. Det är hämtat ur verkligheten. Det andra exemplet är också från en man som verkligen nitälskar för Gud. Han har heller ingen högre önskan än att få vara rättfärdig inför Gud. Han älskar lagens förkunnelse. Han förmanar predikanterna att predika lagen, och han säger: predika lagen hårt ifrån predikstolen. Du ska fördöma alla till helvetet som inte har exakt samma tro som vi. Han är noga med att hålla ceremoniallagen. Han är noga med att fira sabbat från lördag kväll klockan 18 till söndag klockan 18. Om gudstjänsten hålls på någon annan tid än på söndag klockan 11, och kanske någon annan form än i högmässans form, då är det djävulen själv, och då deltar han inte. Han förespråkar ivrigt att prästen ska två sina händer rituellt inför gudstjänsten och mässan, därför att han har läst i Gamla testamentet att prästen gjorde det, att två sina händer. Han kan aldrig någonsin tänka sig någonting annat än en statskyrka, hur djupt hon än är fallen, därför att judarna hade det så i Gamla testamentet. Han är kaninuppfödare, men han äter aldrig själv kaninkött, utan kommer till mig med kaninköttet, därför att Gamla testamentet säger att kaninen räknas till de orena djuren. Han äter inte blodpalt, därför att de äldste stadgar förbjuder blodmat. Vi ska förhöra: hans fru får ingen diskmaskin, ingen tvättmaskin och inget WC, därför att han säger i ordet, står det: i ditt andetes svett ska du äta ditt bröd. Han hatar allt vad predikan om kristlig frihet heter. Och för denne man, ett exempel, är en luthersk kyrka, bekännelsekyrka, värre än pest och ofärdstiden. Jag har gett er två exempel på lagträldom till döds. Jag skulle kunna ge er många fler exempel, och kanske kan ni göra det både grövre och finare. Jag frågar: varför måste vi nu med sådan kraft varna för sådan lagträldom? Därför att det är en fullständig missuppfattning om vad kristendom är. Detta är inte kristendom. Det är slaveri, slaveri under lagen. Det är möjligen judendom och fariseism, Men kristendom, det är det då rakt inte. Det är människor som tror att lagen är ett nådemedel, att Gud bevisar oss i nåd och välvilja och belönar och bevarar oss bara vi lyder lagen. Men kära vänner, lagen är ju inte något nådemedel. Lagen ger aldrig någonsin nåd. Lagen ger aldrig förlåtelse. Lagen lovar aldrig salighet och aldrig frid med Gud. Nej, det står som jag läste: det som låter det bero på laggärningar, det är under förbannelse. Den som slår ett litet barn som ännu ingenting förstår, därför att han menar att skriften påbjuder det, han har missuppfattat lagens uppgift. Han tror att lagen är ett nådemedel som kan förbättra någon. Men lagen förmår icke att förbättra någon. Kan hända utvärtes mening, men invärtes blir människan bara värre och värre och sämre av lagen. Lagens uppgift är icke att befria ifrån synd, utan att överbevisa om synd. Lagen ska inte ta bort etiketten syndare, utan klistra den på oss allihopa. Lagen gör ingen till kristen, utan istället till en syndare. Helgelsen och de goda gärningarna, de kommer heller inte av lagen, utan de växer fram som frukter av tron på Jesus Kristus och evangelium. Det goda som jag vill, det gör jag icke. Den ska frälsa mig från denna dödens kropp, inte lagen, utan Gud vare tack, genom Jesus Kristus. Jag vill gå ännu längre och säga så här idag, vilket jag tror att vi bör påminna varandra om, att lagen dödar inte synden. Lagen kan inte ta bort synden. Det kan bara evangelium om Jesus Kristus och hans fullbordade försoning göra. Lagen ger istället synden liv och förökar synden. När budordet kom fick synden liv, står det i Romarbrevet 7 kapitel. Men lagen har där jämte kommit in för att fallet skulle bli så mycket större. Och där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer, står det i Romarbrevets 5 kapitel. Lagen har vi alltså inte fått för att det ska göra någon rättfärdig eller levande, eller för att frälsa någon, utan för att fördöma, döda och förgöra. Och detta är tvärt emot alla människors åsikter, som av naturen anser att vi har fått lagen för att vinna rättfärdighet genom lagen. Alla de som låter det bero på laggärningar är under förbannelsen. Varför det? Är lagen någonting så ont? Nej, lagen som är Guds ord och är helig och god och rättfärdig, den är inte ond. Men alla människor är ifrån födelsen under förbannelsen för syndens skull. Och endast Kristus kan lösa från förbannelsen. Därför det som låter det bero på laggärningar, det som låter sin salighet bero på laggärningar, det som låter det räcka, som det också beror till detta bero, räcka med laggärningar, det är och får vara kvar under förbannelsen. Ty endast Kristus löser och befriar från förbannelsen genom att bli en förbannelse för vår skull. Vi läste ju: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Men lagen är därför inte någonting som på något sätt är emot Guds löften. Lagen vill fostra oss till rättfärdighet istället. När lagen förkunnas rätt, då tar den ifrån oss vår egen rättfärdighet. Den krossar vår självtillit och gör oss ödmjuka. Den gör oss i behov av en annan rättfärdighet, av Kristi rättfärdighet. Lagen driver oss till Kristus. Ja, men säger du, säger många, om lagen driver till Kristus, så är det ju ett nådemedel. Den och där det finns missuppfattningen, därifrån det kommer. Då vet man inte hur lagen gör. Lagen driver med piskan den som är motvillig framåt. Eller med ett annat uttryck, lagen släpar den som är död och gör motstånd. När lagen får anklaga och fördöma samvetet, visa oss vår synd och skuld, låter oss känna någonting av Guds vrede, se döden och helvetet öppet, då försvinner alla inbildningar och föreställningar om att man är rättfärdig eller helig, och istället får Kristus och hans välgärningar mot fattiga syndare ett större värde, en ljuvligare smak. Så blir lagen vår uppfostrare till Kristus, för att vi ska bli rättfärdiga av tro på honom. Men lagen kan aldrig väcka tro, bara beröva oss egen rättfärdigheten. Tron och livet och rättfärdigheten, den som gäller inför Gud, det skänks genom evangelium om Kristus, som vi ska höra strax. Och bara genom evangelium, så som det står i katekesen: den helige ande har kallat mig genom evangelium. Det står inte att den helige ande kallar med lagen, utan har kallat genom evangelium. Det är den gamle oförbätterlige Adam som måste tuktas och drivas och krossas av lagen. Men trons nya människa, hon föds och får sin näring och drivs av anden. Ty alla de som drivas av Guds ande, de är och Guds barn. Det ligger alltså en stor hemlighet i detta, som alla Guds barn måste försöka att lära sig. Att noga skilja mellan två slags rättfärdighet. Att skilja mellan trons rättfärdighet, den som gäller inför Gud i evighet, och den borgerliga eller samhälleliga rättfärdigheten, den som gäller inför lagen och inför människor. Att vi lyder samhällets lagar, det befriar oss sannoliken inte från den gudomliga lagens förbannelse och dom. Förväxla inte den himmelska och den samhälleliga rättfärdigheten. När det gäller rättfärdigheten i samhället, i borgerligt avseende, förstår man rätt, då måste vi ta all hänsyn till lagar och till goda gärningar. Men när det gäller rättfärdigheten inför Gud, då måste alla gärningar och alla lagar föras utom synhåll. För att det ska bara bli en enda sak kvar att se på, nämligen Kristus. Han som ensam är den som ger nåd, som ensam är den som kan frälsa. Rätt kristen tro diskuterar inte om den har gjort goda gärningar till rättfärdighet eller onda gärningar till fördömelse. Utan en rätt kristen tro säger istället: har du gjort goda gärningar, så blir du inte rättfärdig genom dem. Och har du gjort onda gärningar, så blir du därför inte fördömd. Ty Kristus ensam gör rättfärdig, trots mina onda gärningar och utan mina goda gärningar. Amen.